Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och välkomna till Vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och den andra rösten är ju Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur är det med dig?
Det är bra. Det är jättebra. Håller på med lite...
Flyter du på i skördandet eller?
Ja, alltså jag har ju inte så bråttom, vet du. Det är ju mycket rotfrukter och sånt kvar och kål och sådär. Och det kan stå kvar ett tag till. Framförallt rotfrukterna, de växer mycket på slutet då.
Men vad gör du med till exempel tomater och sånt där som inte är mogna? Tar du in dem i köket eller?
Ja, de ligger på brickor i köket. Varje år är det överfullt och så plockar man efterhand som de mognar.
Och min fråga är då, är det bättre ju varmare det är för dem?
Alltså du tänker att mognaden går fortare?
Ja.
Alltså vill du att de ska mogna fort så har du dem i rumstemperatur och så lägger du några av dina äpplen runt omkring dem.
Just det där smarta tricket har jag hört om. Men det är bara anledningen till att fråga är att jag har ju ett pannrum. Där blir det ganska varmt. Tänkte man kunde ha tomaterna där kanske?
Ja. Alltså du tänker att det ska gå fortare alltså?
Nej, jag vet inte. Jag
tycker att det
är... i köket.
Du tänker så. Ja, det är sånt. Ja. Man vill inte ta inomhusbilder just nu egentligen så där.
Nej.
Inte när man försöker upprätthålla någon sken om någon idyll i alla fall. Gud, vilket kaos idyll, det är.
Så plötsligt mitt i ett diskprogram igår så la min diskmaskin av.
Ja.
Strömlös. Så jag tänkte direkt att det gått en säkring. Det hade inte gått en säkring. Och tänkte att nu har det blivit en generalknas. Testade med stavmixen i samma uttag. Funkade fint. Drog ut diskmaskinen. Mössen har gnagt av elsladden.
Mm, men det är ju lätt åtgärdat i alla fall.
Det är ju det. Men fy fan vad knäckt man blir när diskmaskinen lägger av. Apropå beredskap. Mm. Alltså jag vet, om jag inte kan använda diskmaskin, då väljer jag hellre att lägga mig ner och dö. Alltså jag blev helt knäckt. Jag var liksom fysiskt dåligt. Jag var tvungen att gå ut ur huset igår. För att jag mådde så dåligt av att se den där utdragna diskmaskinen full med smutsig disk och fullt med smutsig disk på diskbänken. Så helt knäckt.
Nej, Kalle, har du aldrig handdiskat då? Bottar du bara handdiskat?
Nej, men typ aldrig. Nej. Alltså jag tror att min första lägenhet så hade jag handdiskat det. Alltså det här är ju då 20 år sedan. Men jag vill aldrig tillbaka till det.
Nej, okej. Okay.
Man hamnar ju ganska snabbt i det där att man vill att alla ska äta på papptallrikar.
Ja, men alltså...
Nu får du en tallrik och nu får du ha den resten av
veckan. Ja, resten av veckan. Nej, men alltså... Jag tyckte det var ganska trevligt att diska faktiskt. Alltså, det är så här... Jag håller med dig till en viss del när man inte är inne i det. Ja. Man vill ju ha diskmaskinen, det är bekvämt, absolut.
Oh.
Men när man väl diskar, börjar komma igång med det, har sin rutin där, det är ju en sån där lite avkopplande sysselsättning faktiskt.
Ja, men när det kommer så här plötsligt, när man har haft en riktig sån här holmgång i köket, när man har lagat jättemycket mat och gjort äppelmos och chilisåser, efter en sån, när det ser ut som att någon har sprängt en klusterbomb i köket. Mm. då vill man gärna ha diskmaskinen. Mm. För annars känns det som att det är för mycket uppförsbacke.
Mm. Nej, jag har det som en av mina traumatiska upplevelser i barndomen. Det där. Jag tänker på det med en gång när du börjar beskriva det sådär. Jag hade ett jättefint... Du vet, när jag var liten, då fick ju man arbeta om man ville. Vi hade ju en mängd olika arbeten som man åkte och gjorde. Och det var liksom en sån där plantskola. Då fick man ett beting när jag satt ut de här häckplantorna här i den här raden på åken. Så får ni så mycket pengar och så. Och så fanns det... Ja, jag jobbar på en liten mekanisk verkstad för 7 kronor i timmen. Det var dåligt betalt, jag lovar.
7 kronor i timmen?
Ja, jag har jobbat för 7 kronor i timmen. Det är min lägsta
lön. Det kostade ju en bil på den tiden.
Nej, så är det inte. Men, jag stod och sågade ämnen till en annan lite större kille som var utbildad verkstadsmekaniker som stod och svarvade. Jag tror vi gjorde kulventiler och sånt där. Det fanns så mycket sådana där små verkstäder för när vi gjorde... Det mesta i landet då. Men sen hade jag... Mitt kanonjobb, det var faktiskt diskare. På Liljedals restaurang. Och på julbord och sånt där då. När det var mer va. Då fick man ju komma dit. 25 spänn i timmen.
Oj, oj, oj.
Fattar du?
Och sen, vad köpte du för alla pengar?
Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men... Då var vi ju jag och min kompis som stod där och diskade. Och sen bytte de ägare. Så kom det en snål jäkel dit alltså. Och då skulle jag stå där efter julborden och diska själv. Och du vet, jag hann ju inte med va? Och du vet, folk tar ju nya tallrikar hela tiden. Jag skulle grovdiska. Alltså, Janssons frestelse formar. Kalle, den är tuff. Ja, men det skjuter. Lyckas du komma i kapp något sånär så att liksom de inte får börja ställa utanför köket ungefär. Så kommer en Janssons frestelseform. Nej, jag gick aldrig dit mer sen.
Bra, Patrik.
Ja.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Man ska stå upp mot sånt där när det känns för tungt på jobbet. Du... jo Patrik, vi har ju pratat mycket, eller du har pratat mycket om det här med timpriser på el.
Ja.
Och att köra tvättmaskin och diskmaskin och sådär på nätterna. Och jag hörde på Ekot häromdagen att de varnar för det nu. Har du hört om det eller?
Nej, det vet jag, har inte hört.
Nej, för det är nämligen så att ur brandsäkerhetssynpunkt så är det problematiskt att köra maskinerna när man inte kan ha uppsikt på dem.
Ja, men man har ju brandvarnare. Det hoppas ju alla som lyssnar på det här podden.
Givetvis har man det. Men det var i alla fall, de gick ut för det. Det var någon myndighet som gick ut och varnade för att hålla på och köra maskinerna på nätterna. Jag tänkte att jag ville säga det på dem.
Mm.
Så det får man vara försiktig med. Och sen har jag fått ett meddelande från en kille som tipsar om att man ska preppa lustgas. Det tycker jag var ett smart tips. Vad tycker du om det?
Alltså, vad hade han för syfte med det?
Bedövning.
Okej.
Okay. Alltså, det är ju en grej som man använder mycket när man föder barn till exempel. Eller man, mm. när de föder barn. Så får man ju ofta lustgas. Och det är väldigt lätt att få tag på. För man kan ju köpa det. Folk har ju det när de festar nu för tiden.
Nej.
Jo, det har de. Välkommen till 2022, Patrik. Nu suger vi oss lustgas. Man blir hög i 45 sekunder. Och sen är allt som vanligt igen.
Mm.
Men så det går ganska bra att få tag på lustgas. Man kan köpa det på internet. Och han menar då att det är bra att ha. För till exempel som bedövning för barn och så. Det funkar bra till det. Ja. Och det är till och med också väldigt ofarligt.
Mm.
Så det var ett bra tips, tycker jag.
Ja, när vi ändå är inne på det så kan man väl säga också att xylokain är ju receptfritt.
Vad är det?
Det är en salva som är smärtstillande.
Okej.
Okay. Ja. Det går att använda på många sätt om man har kunskap till det också. Så att det är väldigt, väldigt bra att ha. Med ganska lång hållbarhet också.
Man kan blanda det i tandkrämen om man har tandvärk till exempel.
Ja, men om du tänker att du behöver göra någonting med huden till exempel så kan du ju få det hyfsat lokalbedövat där i alla fall så att det hjälper. Så xylokain är bra att ha för de som är på den nivån att de har lite större medicinförråd då. Så är det det.
Det är en grej som är eftersatt hos mig.
Ja.
Jag får ryck och köper massa ibuprofen ibland och sådär, men det är svårt.
Mm.
Jag får lite kunskap själv, tror jag.
Du får prata med din Andreas.
Ja, exakt. Som ju lyssnar på podden. Han gifte sig ärligen förresten. Grattis till honom.
Gratulerar.
Ja, det var väldigt fint bröllop. Du, Patrik, vad händer annars i hemma hos dig? Vad pysslar du med just nu?
Nu, förutom att jag försöker hjälpa dem här och göra upp det här nya potatislandet. Du vet, vi har ju kört sån här... jag kör hos ett antal vänner, grannar, upp ett potatisland.
Ja.
Och så har de odlat på 100 kvadratmeter och så ska vi göra ett nytt potatisland nu. Då så får de odla grönsaker på det andra aret. 10 gånger 10 meter, det är ju ett ar. Så utökar vi det, ska göra det i 4-5 år. Så de får stora land att odla på sen då, va.
Hur fan vad fint.
Mm. Så det gör jag. Men annars är hemma så försöker jag få till en vedbod.
För du har ju ingen ved, nej.
Jo, det har jag.
Du berättade ju i något podd att du inte hade ordnat ved, Patrik.
Nej, men nu har jag ju gjort det såklart.
Men nu har du ved.
Jajamensan. Ja, men jag har ju ved. Jag har ju en meter lager i den gamla vedbon. Men det är så mycket grejer där inne och den ska ju stuvas ut eller städas ur och blir förråd istället nu då.
Ja.
Och sen har jag ju högar med spill ifrån Sällmans träindustrier.
Just det.
Så det finns grejer här. Så det är ingen panik så. Ja. Men nu har jag köpt minst 13 kubikmeter ved också då.
Ja, härligt.
Mm. Plus några syrafällda träd.
Men och det här ska du stoppa in i din vedbod. Hur ligger du till då? Är du klar med den?
Nej. Det blir några timmar in emellan. Nu i eftermiddag så kommer det en eftersläntare på lie- och härsningskursen som jag lovar ska komma hit. Så att jag ska lära henne att göra i ordning en vass. Ställa in lien och göra den vass och knacka lien. Och sen titta på grundtekniker och sådär då. Så ska vi slå lite grann.
Jaha.
Och sen ska jag faktiskt idag... köra kupmaterial och få iväg lite byggsatser. Och sen i nästa vecka, då är det ju beredskapsveckan.
Krisberedskapsveckan om jag får be.
Krisberedskapsveckan, okej. Okay. Ja. Det är ju tema mat i år som de har.
Ja.
Och det tycker jag känns väldigt bra. För det är också, är det någonting kommunerna måste ta tag i så är det ju det, va? Mat och se till att de kan få fram rent vatten till folk i sina reningsverk över tid dessutom. Men jag har inte fått några tider än och platser än. Men det är måndag, tisdag, onsdag jag ska iväg. Och jag ska hjälpa länsstyrelsen med att ha... Ja, jag har bett att vi ska köra samtalsföreläsningar. Så hon som är ansvarig för det här på länsstyrelsen och jag kommer att sitta och prata om det här helt enkelt på scenen.
Jaha, vad spännande. Ja. Som en podd fast utan mig.
Ja, men precis. Ja, precis, du får inte vara med, Kalle.
Ja,
men också i dialog då givetvis med publiken då. Så bor ni i närheten eller vill åka en bit till de här platserna så är ni jättevälkomna då. Så,
var är du någonstans då?
Alltså det är Torsby, Sunne och Arvika kommer jag att vara i.
Torsby måndag, Sunne tisdag, Arvika onsdag?
Ja, jag vet faktiskt inte.
Vi får se.
Ja,
det... Om man vill ha mer information där så får man väl googla antar jag.
Ja, jag lägger ut det på mitt Instagram-konto, smabruk.se.
Smabruk.se. Mm. Ja, men vad kul Patrik. Vad fint att du åker ut och missionerar och höjer beredskapen i landet.
Ja, precis. Och jag tycker ju att man har ett extra stort ansvar lokalt. Jag ska ut och hålla ett ideellt föredrag också. Men det blir längre fram för senioritorna i Sunne.
Vad är det?
Kyrkans, det är äldre kvinnor som träffas, pensionärer och fikar och sådär. Och då har de frågat om inte jag vill komma och prata om beredskap för dem.
Lite ögongodis för tanterna eller?
Kalle.
Vi vet båda att det är sant. Ja men vad fint. Jag har faktiskt inga uppdrag under nästa vecka. Jag får väl hålla på och tjafsa om prepbox på Instagram antar jag.
Ja, men det gör du väldigt bra det. För det är, ja, men jag tänker att nu är det, om någon gång, så är det ju viktigt att folk skaffar det där alltså. Som en del av sin beredskap. För jag har tänkt, vi kör ju, det har ju varit mycket småbrukande och så som vanligt som det blir under själva säsongerna.
Mm.
Det, vi har ju det året runt givetvis, men det blir ju som nästan bara det under själva säsongerna då va. Men alltså... Det är väldigt, väldigt viktigt för att folk fattar det här att de har ett utrymme att förbereda sig på nu.
Mm.
Alltså tittar man på hur matpriserna har dragit iväg. Det är ju sånt som beror av ökade energipriser, drivmedelspriser och sådana grejer va. Konstgödsel ja, som beror av energin då givetvis va. Men nu... är det ju så här att det har varit jätteproblem med skördarna i år. Och det kommer ju att visa sig nästa år när den maten då ska säljas.
Mm.
Så nu kommer du också att få en prisökning för att det är brist på en hel del saker. Va? Så att priserna kommer att dra iväg ännu mer. Så jag ligger kvar på börsen om du vill då. Får du se hur det går. Eller också så går du och skaffar dig lite mat. Eller mycket mat rättare sagt.
Om man vet mer så man kommer att äta även nästa år så kan det vara smart att köpa det redan nu.
Ja, precis. Ska du borsta tänderna så kan du köpa lite tandkräm också. Om du vill tvätta dig kan du köpa lite tvål med.
Det låter perfekt.
Ja.
Du Patrik, vi har fått en fråga till podden. Den kommer från Jessica. Hon skriver att hon har odlat senap men hon håller på att bli galen. Jag kommer aldrig odla igen om jag inte hittar ett bra sätt att tröska skiten. Just nu får vi sitta och öppna varje skida för sig och pilla ut fröna. Det tar 2 timmar att få upp en matsked. Har du någon erfarenhet av att tröska senap, Patrik?
Nej, inte. Faktum är att jag har inte... Senap är något som jag har i lager. Alltså det är inte dyrt att köpa senapskorn. Så jag har faktiskt några kilo senapskorn. Jag har några kilo senap också, men den har inte lika lång hållbarhet som senapskorn. Men... Däremot så har jag erfarenhet av att tröska.
Mm.
Det har jag. Och alltså ett sätt just när det gäller baljer. Det är just, baljer fungerar ju så här. Att alltså om ni undrar varför hundarna skäller så är det ju brevbäraren som kommer.
Ja.
Ja, jag får beredskap fall de tar han. Men då torkar ju de. Och blir brunare och jättehårda. Och till slut så... sprätter de iväg fröna. Alltså de kläcker upp sig och kastar iväg fröna va.
Alltså det är så det funkar i naturen.
Jajamensan. Mm. Och då kan man ju göra så här, att man helt enkelt skördar det här. Och jag har till och med gjort så här när det gäller lågväxande bönor, att jag slår av dem och torkar dem lite grann, och sen lägger jag dem i stora sopsäckar. Och så får de vara där i, och sen när de har torkat tillräckligt mycket så sprätter de, och då ligger ju alla de här fröna i botten på påsen då.
Alltså, så svaret till Jessica är att om du bara hade lagt dem i en sopsäck och väntat, så hade de tröskats av sig själva åt dig.
Ja.
I fan vad knäckande när hon har suttit och pillat ut de där fröna.
Ja, men sen har du ju det här också. Ja, men alltså, det, jag får den här känslan av att många skördar lite för tidigt va.
Mm.
Det är just baljväxter är ju så där att man vill ju inte vänta för länge, för då börjar man ju se att då skvätter de iväg. Och sen när du kommer dit, så bara du rör vid dem så skvätter det överallt när alla är på gång där. Så där får man ju vara väl avvägd, om man säger så då va. Men det är viktigt att inte ta dem för tidigt heller egentligen va. För att då är det ju svår tröska. För man kan faktiskt också, så förr slog du ju med slaga på logen när du hade lite mer. Alltså en lång käpp ihopbunden med en läderrem med en kortare va. Så håller du den långa och så slår du på. Lägger upp spannmålen eller trindsäden som baljväxter heter då. Nu är ju senap är väl en kolväxt va? Ja. I alla fall så slår du på den va. Och det kan man ju göra i mindre skala också. Att man bankar på dem istället då på ett ställe så att de inte far iväg för långt då.
Jag har alltid undrat varför en sån där pinne är ledad.
Mm, det är ju för att du ska kunna få en snärt i den. Du snurrar ju runt den och slår på den.
Ja, men varför? Det måste ju få en snärt om du bara slår med en pinne också.
Ja, men alltså du får ju en vinkel där. Du vill ju att den här kortare käppen i sin längd ska slå emot golvet. Du står ju upp, vet du. Och då håller du den långa.
Ja, på golvet. Ja, det ligger på golvet. Jag fattar.
Jajamensan. På loggolvet.
Smart. Hoppas ni svarar på din fråga, Jessica. Så lägg skiten i sopsäck och bara vänta, så kommer det där ordna sig hur bra som helst. Men du, det här med att du har senast frön i lager, Patrik. Berätta mer om det. Hur mycket har du?
Jag vet inte exakt. Alltså du vet, jag har ju hållit på väldigt länge med det här. Och så köper man just hela frön, hela kryddor och sånt har ju väldigt, väldigt, väldigt lång hållbarhet va?
Mm.
Ja men alltså det är väl några kilon. Jag vet att jag har ganska mycket av en del saker och så att det finns så det räcker. Odla senap också om det skulle ta slut då.
Ja just det, de här fröna kan ju också bli utsäde.
Ja men du vet, det är så här, Kalle, jag har ganska mycket ärtor.
Ja.
Ja. Jag måste ju ha senap till ärtroppan, fattar du väl?
Ja, det fattar jag verkligen.
Ja.
Det låter som att det kan bli lite letande efter de här senapfröna om du blir sugen på senap.
Nej, så är det däremot inte. Men jag, okay. Nej, men jag är ju inte den där, vet du, som har skrivit upp allting i lister.
Just det.
Utan jag har ju de stora, viktiga grejerna, där har jag ju... Jag vet hur mycket jag vill ha utav dem då, så det har jag ju. Salt och socker och kikärtor och bönor och ris och såna här grejer då.
Du, det här får jag faktiskt med att tänka på en fråga som jag har inte den framför mig nu, men jag fick den för några veckor sedan. Det var en kille som, han kände sig så stressad av att lyssna på vår podd.
Mm.
Han får ångest över, inte av, kanske så mycket av min beredskapsnivå som av din beredskapsnivå. Att det känns som att det är svårt att liksom leva upp till.
Ja, men det kan man väl inte göra, utan det är ju så här att, ja men det är ju lite det där allt genast.
Ja.
Ja, det kan man ju inte göra, utan i mitt fall så handlar det ju liksom om att, alltså det blir så, det låter så extremt, men grejen är så här, jag älskar ju min livsstil, jag är ju småbrukare.
Mm.
Ja. Men sen har jag ju ökat det här efterhand som jag ser. Alltså vi kan väl säga de sista dryga 10 åren. I samband med förra finanskrisen. Jag trodde faktiskt det som kommer, troligt med största sannolikhet kommer nu, skulle kommit då, va? Och sen såg jag att de lyckas ju skjuta detta framför sig genom att trycka helt absurda mängder med pengar, va? Alltså det, och då tänker ju en sån som jag så här att nu kör de på ångorna och pressar ur det sista och förvärrar allting så det blir ännu värre när det kommer nästa gång, va? Och det är väl nu det då. Och men jag har ju hållit på över ett decennium. Saken är så här att man måste börja med första steget. Man måste vara långsiktig. Det är ju det där jag säger att jag kör 10-årsprojekt. Ja. Och det är ju liksom det vanliga att människa överskattar vad man hinner på ett år. Men underskattar vad man hinner på 10. Alltså det här mänskliga psyket, hur våra hjärnor fungerar. Så är det så, va? Så därför så är det bra att vara långsiktig. Och då får man ju alltid börja med ett steg. Men det är det vanliga som vi har sagt hela tiden. Börja med en vecka. Försök komma upp i 2-3 ganska fort. Och gå igenom, använd det här med hemskt vis. Våra 3 regler. Prioriteringsregeln och redundansregeln. Alltså att man ska försöka ha 3 av viktiga grejer, va?
Ja.
Så att man kan upprätthålla de funktionerna då, va?
Jag köpte bara en extra elsladd till diskmaskinen.
Ja, jag trodde du skulle säga och bara köpt en extra visp. De som har lyssnat på podden förstår inte än skämtet.
Men du, det är väl lite som en träning då, att man ska liksom tänka att man blir världsmästare i CrossFit direkt när man börjar träna, eller att man får ut på magen dag 1, utan att det är en, man måste börja någonstans.
Och sen får du ju titta också. Alltså ur mitt perspektiv så är det ju så här att det är jättekonstigt. Alltså de flesta har ju inte börjat med beredskap än, va? I princip. Nej. Och jag pratade med en äldre man här. Han är äldre än mig till och med. Det är ju inte svårt att hitta i och för sig. Jag är ju inte så jättegammal. Jag har bara ett stort grått skägg som gör att jag ser lite äldre ut. Men hans fru hade börjat då med när kriget var. Men han tyckte det var ju skeptisk. Men jag sa till honom så här.
Alltså vilket krig?
Ukraina.
Ja.
Det var ju många som... Ja. Det märkte ju vi med Prepbox bland annat.
Ja, verkligen.
Hur länge då? I 2 veckor? Sen var det normalt. Ja. Alltså folk är roliga. Men i alla fall, jag sa till han så här. Du lever ju i ett just-in-time-samhälle. De flesta människor är ju väldigt konkreta. De har svårt att tänka i mönster och abstrakta sammanhang och se och så vidare. Utan de ska hålla i saker, va? De är som du, Kalle. Eller hur?
Ja,
men så är det ju, va. Och jag skulle gissa på att det är 80% av befolkningen i alla fall, va? Man brukar, när man tittar på personlighetstyper och sådär, så hamnar man där i alla fall. Och då säger jag så här, när du ser det här och alla andra ser det samtidigt, då har du ingenting. Du kommer inte åt något, för alla ska ju ha det. Alla som är som du, de flesta. Det funkar inte. Och varför gör du inte nu? Då liksom, du vet, han skruvar på sig. Ja, men de är besvärade av det liksom, att det är lite skämmigt. Och då sa jag så här. Ja, men fattar du hur det är? När du står här som äldste familjefar för barn och barnbarn och så vidare. Och skäms över att ta ansvar för din familj. Du ska ju skämmas för att du inte tar ansvar för familjen.
Verkligen.
Ja. Det är liksom... Det är inte okej, va? Det är inte det.
Och vet du på honom då?
Ja, det tror jag. Han tyckte nog jag var extra. Det här är ju en människa jag har känt i över 30 år.
Ja.
Så det tror jag absolut att du är. Nu sa jag ju det extra hårt. Så hårt säger jag ju inte. Jag är ju ganska snäll. Försöker vara ganska snäll i alla fall. Men alltså, man måste förstå det här att... Alltså hälften av kommunerna, de jobbar säkert på nu, för nu har ju Livsmedelsverket varit och sagt till dem. De har inte ens haft en plan för livsmedelsförsörjning för sin egen verksamhet när de ansvarar för gamla, sjuka människor och så vidare, va? Många som ligger ute. De har inte ens haft plan för det, va? Nej. Tro inte att någon annan hjälper dig. De gör inte det. De kan inte ta reda på sin egen verksamhet ens en gång.
Nej.
Och det är basen för hela ditt lands, dina barn och barnbarns land, att hushållens beredskap, det är basen för beredskapen. Se till att ha det. Det är bara att sätta igång. Börja första steget och så fortsätter du, för att stöka det till sig nu så kommer du inte ångra någonting av de förberedelserna. Eller stöka det till. Vi är ju mitt uppe i. Vi skulle byta namn, Kalle.
Välkommen till katastrofen.
Nej, ja, eller mitt i katastrofen eller något sånt där.
Ja.
För den, eller mitt i är vi väl inte, men vi är definitivt i den.
Ja, men alltså, även om det är väl det där att även om det inte går på fullständigt på röven, så man ångrar ju aldrig att de här tandkrämstuberna, för att det är så jävla skönt att slippa handla.
Jo, men alltså, jag sa ju det bland de första programmen där, att det har ju i princip aldrig blivit billigare. Det går ju bara åt ett håll med priserna.
Mm.
Nu har ju alla det här penningtryckandet börjat gå över till tillgång, eller säga till konsumtionsmarknaderna också. De har ju varit i tillgångsmarknaden och pressat upp priser på aktier och fastigheter och mark och sådana här grejer, va. Men nu spiller det över i konsumtions, det som de kallar för inflation nu för tiden. Det andra är ju penningtryckande i sig, är egentligen inflation, va. Men det har de ju, för att kunna hålla på med det, så har de ju tagit bort det. Så de rika har kunnat ta pengarna och bygga upp stora tillgångar istället. Så är det.
Oh, upplyftande.
Ja.
Du, nu måste vi prata om något mer konkret, Patrik.
Mm.
Vi får ta en fråga från Madeleine. Hon undrar om det går att ha kötthönsraser och ge något annat än sånt där industrifoder.
Mm.
Vad säger du om det?
Ja, men absolut. Nu, alltså, kötthönsraser. Alltså broiler.
Broiler?
Ja, om vi pratar om broiler, så nej. Alltså, ger du dem mat på fel tid på dygnet, så dör ju de, va?
Det var jag vet inte om jag berättade det, men jag var ju köpte några rostfria bänkar och sådana som hade haft kötthöns.
Ja.
De sa ju att de dog ju hela tiden, så fort de fick fel foder.
Ja.
Eller på fel tid.
Ja.
Det var ju helt sjukt.
Ja, men det är liksom så här Formel 1, va. Du har det här, det är ju ett extremt djur, va. Jag tror tupparna där i de här hybrid, de kostar hundratusentals kronor i alla fall, om inte miljoner, alltså, som de har.
Oj.
Ja, alltså, det är så extremt det här med det här. Alltså, de kan ju, ger du dem 1 kilo foder så ökar de 2 kilo i vikt. Nej, det gör de. Men alltså, de är så bra på foderomvandling, va?
Och att äta, väl?
Ja, men precis, va? Och har de dem för länge innan slakt, så bryter de bena för de blir för tunga och sådana där grejer, va? Men jag vet att det finns, jag har ju en här som är jätteduktig på att föda upp just broiler. Det är han som har berättat hur noga det är när man tar hand om kycklingarna och de kommer med foder och tider. Och ljus. Alltså, alla ingångsfaktorer måste vara exakta. Men sen låter han dem växa långsammare. Han optimerar inte. Om du tänker en industri, så har du en lokal.
Mm.
Den lokalen kostar pengar. Då gäller det att få dem att bli färdiga så fort som möjligt, så du kan slänga in en ny omgång, va?
Ja.
Men han kör ju ute i fält i flyttbara burar.
Ja.
Ja. Och dessutom så har han dem längre. Och då får de växa långsammare. Annars går de sönder. Så är det. Och det kan hon glömma.
Ja.
Det har ingenting med beredskap att göra. Om jag förmodar att det någonstans finns att det är det också, förutom att få fint kött och så vidare. Men om du tar en kombinationsras, då. Det är det jag har, Bielefelder. Och jag är så otroligt nöjd just med tillväxten på dem. Jag släppte ut dem idag och tänkte nästan faktiskt att jag skulle prata om det i dagens podd. Jag tittar på tupparna som är födda tidigare i våras, då. Alltså, de är ju nästan fullvuxna, va?
Jaha.
Ja, alltså stora fina tuppar, de väger ju, jag vet inte vad, de måste ju väga 3-4 kilo i alla fall, va?
Är det dags att slakta då?
Och de har, ja det är det, det är ju jag som inte hinner med, jag hade kunnat slakta dem tidigare också, men nu ska jag ju ha sista småbrukarkursen här i helgen. Ja, det har jag inte sagt heller, det skulle jag ha gjort på förra, där när vi berättade vad vi gjorde, men då ska vi ha tillvaratagande nu då.
Mm.
Så när jag har rott i land det och fått iväg de här byggsatserna och det, så ska jag ta nästa vecka och slakta både kalkoner, alltså kalkontupparna. Där har jag sådana där broiler, industrikalkoner.
Är de stora eller?
Alltså, man kan se på markslitaget. Ja, men när jag slaktar dem så kommer de ju vara större än de här lantraslammungarna som de har i bygden här. Alltså vad de, och de har ju ätit mycket vete. Det var det jag skulle komma fram till. Och det har mina tuppar också gjort, de här som har växt så bra. Jag är jättenöjd med just det. Alltså, du kanske inte kan ha bara matavfall och gräs och bete och insekter och lite så här, va? Lite grönsaker och sånt där, utan man får ju åtminstone ha spannmål.
Ja.
Men spannmål är ju hyfsade priser på om man köper direkt av bönderna. Så är det. Så ska man ha en kombinationsras så att det ska komma upp i någon vikt, så får man komplettera med spannmål då. Vete och havrekorn.
Jag tycker att jag har sett skillnad på äggproduktionen när jag ger bara vete eller sån här köpesäck från granngården.
Mm.
Jag tycker att de värper bättre på köpesäcken.
Ja, men det gör de, därför att bara spannmålen ger inte fullvärdig kost. Då. Då kan de inte producera ägg på samma. Och vi kan väl säga så här. Har du mer, om vi går över på de här extrema broilers då, igen då, fast värpebroilers, så är det väl i princip så här att om du inte ger dem det här fullvärdiga fodret som gör att de värper i princip mer än ett ägg om dagen nästan i snitt, va? Så värper de ingenting istället. Och det är ju det som är fördelen med kombinationsraserna, de äldre raserna, lantraserna här, att du kan få dem att värpa ganska bra, inte som hybrider eller broilers då. Men ja, bra med ägg om du ger ett sånt här fullfoder då, va? Och det gör ju många. Men sen om du ger dem vete eller havre eller korn, så får ge dem i alla fall en del, va? Det är så som du märker, att ger du inte dem det här dyra köpefodret utan lite billig spannmål, lite köksavfall och så vidare. Ja, men de kanske värper 1-2 ägg mindre i veckan.
Ja.
Så de är ju, ja, men de är ju beredskapshönsen, va?
Mm.
Så kan man ju säga i alla fall. Och då är det ju lite grann så där snarare att ja, men det gör ingenting att ha. Behöver du lite mer ägg så skaffar du några hönor till, va? Och då är det några hönor till som hjälper till att hålla värmen i hönshuset istället på vintern. Mm. Man får tänka på olika sätt då. Jag märker ju det. Det han som jag berättade om broilerna här, det är ju Richard Perkins som bor här bredvid mig. Och Ridgedale Farm då. Han utbildar ju och håller kurser i hur du tjäna pengar, hur du försörjer dig på såna här grejer. Och det går ju inte att hålla på med liksom lantrashöns i den kontexten, va? Det funkar ju inte. Det blir för mycket arbetstid per försåld enhet och så vidare, va? Utan, och det blir så otroligt tydligt då, eftersom det jag jobbar med, det är ju beredskap, och det jag har på mina kurser, han trycker ihop maximalt på bäddarna. Jag säger nej, dra ut på avstånden istället.
Just det.
Så det inte kräver så mycket vatten i värsta fall och sådär, va? Ja. Och att du kan rensa större mängder enklare med redskap och sådana saker då. Ja.
Så det är helt enkelt olika tänk?
Det är helt olika tänk är det.
Så svaret på frågan är, skaffa inte sådana där höns om du inte tänker ge dem sånt där industrifoder, utan skaffa några andra som är, ska äta lite med vad som helst.
Ja, men jag tror, jag vet inte, skrev hon tydligt att det var broiler eller?
Ja, men hon tog också upp Richard Perkins som exempel.
Ja.
Så jag tror att det är det.
Ja, men okej. Okay. Ja, men då tänker jag ju så här att hon ja, det kan jag egentligen inte uttala mig om, men om jag tittar generellt då om folk så vet de inte riktigt. Hon, jag misstänker att hon tänker att hon vill ha så hon kan ha ordentligt kött. Jag misstänker att det är så. Jag tror det. Och de flesta som lyssnar i alla fall är nog där. Och då är kombinationsraserna mer intressanta skulle jag säga. Om det är till husbehov eller beredskapssyfte och så. Va? Sen, med det sagt så är det ju, börjar det ju i och med stigande matpriser och så. Så ser jag ju att det blir fler och fler som skaffar sådana här små besättningar som fanns förr. Alltså på istället för tusentals eller 10 000 hönor så finns det, börjar bli folk igen som har liksom 300-400 hönor. Och säljer ägg för 100-150 000 eller vad det är om året då, va? Alltså de här deltidsproducenterna, de fanns ju när jag var liten. De börjar ju komma tillbaka nu. Och det har ju med de stigande matpriserna att göra också, va?
Och också sociala medier, alltså rekoringar och...
Ja, precis.
Det finns säljkanaler.
Ja, och efterfrågan då givetvis att folk gärna vill köpa mer lokalproducerat då, av olika anledningar. Så att då kanske det är så att då behöver man de här broiler, värpbroiler och så vidare, eller värphybrider också då, va. Så man får bra foderomvandling, för då får du ju köpa det här fullfodret och så vidare, och då måste de verkligen ta vara på det, och det gör de bättre än en lantras. Så är det.
Vi går vidare.
Ja.
Vi har fått en fråga från Therese. Hon undrar över förvaring av mejeriprodukter. Hon skulle vilja ha smörgrädde och ost i sitt lager. Och då, det här har vi pratat om tidigare, Patrik, men jag tänker att det är bra för lite repetition. Mm. Vad går bra att frysa?
Alltihopa. Ja, däremot så är det väl så här. Jag tror det blir svårt att vispa grädden om man vill ha fluffig, men vill då liksom ha grädde i soppan till exempel och reda av och göra såser och sånt där, så går det alldeles utmärkt.
Det är otroligt.
Ja, smöret är ju, säger vi. Du ska ju alltid ha helst 20 eller 30 kilo smör i frysboxen och lägga i botten.
Alltså nu, idag får man ju ta ett lån när man ska köpa 20 kilo smör.
Ja, men du, tror du jag är glad över mina lager då? De har ju dubblat priset på smör alltså. Ja. Man blir ju lite, jag gick in och tittade här för några veckor sedan och liksom höll på att dratta om kull. Ja, men fan, det är väl, är det 160 kronor kilot, eller vad kostar smöret?
Alltså jag tänker så, det är, jag tänker ju innehåll direkt, men jag ska betala grova pengar för en video när du går runt och ojar dig i en mat. Drar i skägget, sliter ditt hår. Oj, 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 vad dyrt det har blivit. Det ska vara prima innehåll.
Ja. Jag fick faktiskt, jag har en vän som har mjölkfår. De har inspirerat mig att skaffa mjölkfår istället för getter. Hon skickade sms till mig i morse och hade precis det, för hon hade sinlagt sina får nu då, av mjölkfåren. Så hon skulle gå ut och handla i affären. Och hon hamnade just i den här, då skulle du varit där och filmat alltså. Hon var totalt chockad alltså. Ja, hon skulle aldrig sinlagt de där fåren.
Kan man göra smör på fårmjölk också?
Ja, det är ju smörfett, det går ju. Absolut. Ja. Du har ju mycket mer fett i får. Men oftast gör man ju ost på den.
Just det.
Så,
och ost kan man ju också lagra bara alltså, i jordkällan.
Smör, sa du det? Eller ost?
Ost.
Ost, ja, precis. Ost, du vet, man river ost och fryser och har till pizza och så vidare, överbliven ost och sånt där. Det går ju alldeles utmärkt.
Ja, men jag vet också att det är jättepopulärt att man köper en hushållsost, stoppar i jordkällan, så får den vara där i 3 år och sen är det en jättegod cheddar, typ.
Ja, inte riktigt. Men visst, min pappa, han gjorde alltid en julost som han gick och vände på då, just utifrån en billig hushållsost då, va?
Ja.
Så blev väldigt smakrik. Och det är många, det där är ju, finns Facebookgrupper om man är intresserad av sånt där, som där de håller på och just lagrar ostar och köper billiga och så lagrar hemma då. Så det går absolut bra att göra det, men det går också att frysa då.
Ja.
Så är
och pulver och sånt då, är det något som vi håller på med?
Alltså det man ska tänka på när det gäller pulver, det är ju att du vill ha ett med lite fett i, om du ska ha väldigt lång lagring på det då, va. För annars, alltså i det korta perspektivet, så kan du ju ha just så här att du har i frysboxar eller i något svalare utrymme eller såna här grejer, va, och rotera det här. Då, ja, täcker du ju in månader i alla fall, va. Men är du sån där som har i mylarpåsar i hinkar och sånt där, nej, men då får du komplettera med mjölkpulver om du inte ska skaffa mjölkfår eller getter eller någon fjällnära ko eller något sånt där, va. Dexterko. Så är det ju mjölkpulver, och då behöver det vara de fettsnåla, och de du ser i butikerna i Sverige, jag har ju tittat på detta då är det oftast de med mycket fett i då, va.
Och de har kortare hållbarhet?
Ja, så är det.
Uppfattat. Men det är spännande det här med att det går att frysa så bra. Det tror man ju inte. Men det går bra. Du, jag har fått en fråga från Jack också. Han undrar, vilket är det bästa sättet att lagra äpplen och päron?
Alltså det är ju du kan ju ha fruktkällare. Alltså jordkällare, att man har skåp där eller någonting sånt där och lagra på hyllor. Och det man ofta gjorde förr, det var ju att man lindade in dem i papper. Jag gör det och kan lägga till, nu är det så knökat i våra skafferi så jag har inte plats för det, men förr om åren då har jag lindat in dem i, ja, med papper, typ reklamblad och sådana grejer.
Mm-hmm.
Du vet de här Torsbybladet och Sunnenytt och sådana grejer. Alltså att du lindar in varje äpple.
Jag vet exakt. Papper.
Ja, det finns väl över hela landet de där. Och så lägger du dem på hyllan och då får du det här att det inte sprider sig lagrings, alltså svampar och sådana där grejer som skadar dem då. Rötsvampar och sånt där. Lagringsskadorna minskar. Okay. Och så håller de ju fukten lite bättre. För vad som händer om du inte gör så. Du behöver ju ha en viss fuktighet också. Så, för annars så torkar de ju och skrumpnar. Så är det. Men jag tycker, alltså, grejen är så här. Och sen är det ju också sortval, vissa grejer.
Jag kan inte precis säga det. Det är ju det. Det är viktigt, va?
Ja, jätteviktigt. Alltså, vi hade ju... Ingmarie hade lagt äpplen i... Vilket var det? Var det risäter eller vad var det för någonting? Ja, det var... Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Och de hade blivit lite glömda. Eller de hade blivit mycket glömda. Och sen hittade vi dem sent på vintern och vår. Eller vi hade dem och kunde göra pajer och grejer. Min hustru, hon gör ju sånt, tar såna här små lerformar. Och så går hon och gör en knäck med olika frön och såna där grejer med äpplen som hon sätter i ugnen. Och så får man sånt med grädde på kvällarna ibland.
Herregud.
Ja. Men liksom det gick att använda de där. De var ju hälften så stora. De har alltså krympt ihop då. Men de var ju inte rötskadade eller någonting. Nej, men det, alltså det går. Men håller du fuktigheten så håller de ju. Då krymper de inte ihop och de skrumpnar inte och så vidare, va.
Och det jordkällor är ju fuktigt. Så då är det ett bra ställe.
Ja. Jag har tittat på, nu kommer jag väl att bygga jordkällare i alla fall här då, va. Men jag tittade ju på Fädja. Och det finns ju en i glasfiber, alltså en båtbyggare uppåt landet som bygger och gjuter. Fördelen med dem är ju att de väger ju 300 kilo, så du kan ju köra dem på ett vanligt släp. För att ska du köpa en Fädja betong, alltså det blir dyra frakter, va. Så är det ju. Men där kunde du välja längst in och ha ett fruktskåp, ett äppelskåp med hyllplan.
Okej.
Okay. Ja, den är ju rund då, va. För en rund kan ju ta upp jordtrycket bättre än en fyrkantig, va. Och eller en potatislår då, längst in i tuben, om man säger så, va. Så det är jordkällare som är bästa, kan man säga.
Men och vad är det för speciellt med det här fruktskåpet då? Är det bara till hyllor eller är det liksom...
Alltså man kan ju tänka, ja, man kan ju tänka sig också så här att om du har det som ett skåp, alltså att du har en dörr, så får du lite högre fuktighet där inne, skulle jag kunna tänka mig då.
Ja.
Så är det.
Om du lyssnar på det här och säljer färdiga jordkällare, se till att sponsra Sveriges största beredskapsinfluencer, Patrik Sellman. Ja, men bra. Jag har ju också gjort väldigt mycket mos, höll jag på med igår. Det är ju ett bra sätt att få
laga. Dacia Duster har inte hört av sig än.
Vad sa du?
Dacia Duster. De har inte hört av sig än. Jag vet inte hur många sådana bilar jag har sålt alltså.
Ja, det är helt otroligt.
Jag måste vara landets bästa Dacia Duster-försäljare.
Så jag måste prata om mitt äppelmos nu.
Ja, okej.
Nej, men för det är ju toppen sätt att lagra äpplen också. Jag har tidigare testat och konservera. Jag tycker att det blev lite mycket jobb och lite, det pyste ut så mycket äppelmos i burkarna som blev halvfulla. Men så nu fryser jag i år. Fryser in äppelmoset.
Men du körde du i tryckkokan då eller?
Mm.
Ja, men det behöver du inte göra. Aldrig bär, svenska bär och frukter har tillräckligt högt eller lågt pH.
Alltså det är tillräckligt syra i det?
Ja, precis.
Så det räcker att köra i ugnen typ?
Ja, eller i vattenbad. Du bara tar vilken gryta som helst som du har och lägger en handduk i botten och ställer burkarna där i med fingertajta lock. Och så låter du det sjuda i en halvtimme.
Kan man göra det även med lättsockrat äppelmos?
Jajamensan, det gör jag.
Ändå så.
För det är ju faktiskt en... Det där upptäckte jag för några år sedan. Det är inte många år sedan alls. Det är ett par, tre år sedan kanske. Just det här med att inte ha allt det här sockret i.
Mm.
Vad otroligt gott äpplemoset blev. När du fick bort... Och jag tyckte inte att det var jättesurt heller. Alltså jag hade... Ja, vad kan det ha varit? Ja, men typ krydda istället för att försöka ha någon konserveringseffekt med 50% socker i, va?
Du har ju sagt det där med lättsockrat äppelmos, men det är väl därför jag tänker på det. Men för jag smakade på äppelmoset, för jag gör ju min hushållsassistent och då gör man ju moset liksom först och sen sockrar man upp det.
Mm.
Och jag smakade på det utan socker, det var nästan så att det var gott så.
Ja.
Så jag behöver inte ha i så mycket socker för att det ska bli gott. Men barnen gillar ju bättre när det är lite sötare. Men,
Men om du har det till gröt och sånt där. Du behöver inte ha så mycket. Men jag kanske ska revidera lite då. Att om du har mindre socker i. Ja, men låt dem sjuda lite längre då. Kör 40-45 minuter kanske. Men
ja.
Det är ju det där med tider och sånt. Alltså, jag kan inte det, men du skadar ju vissa, som C-vitamin till exempel. Man skadar ju dem med tider. Så är det.
Ja.
Så är man rädd om dem, då finlirar man ju i nederkanten istället. På det. Om det ens går när man håller på med den typen av konservering. Men jag kan tyvärr inte det. Kanske, det kan vi ju lägga ut en fråga, för vi har ju så många lyssnare och det finns säkert de som kan sånt där. Man har en chans att rädda C-vitaminer överhuvudtaget när man jobbar med konservering. Tänkte på det. Jag konserverade ju i tryckkokaren. Alltså grönsaker måste du ju köra. Eller måste du... det är bra att köra dem i tryckkokaren då, eftersom de inte är så den här surheten som bär och frukter har. Va? Och då får vi inte plats med grönkålen i frysboxen. Så då tänkte vi för första gången, vi har aldrig gjort det förut, konservera grönkålen med tryckkokaren.
Ja, du nämnde det. Har du smakat på den nu eller?
Ja, det har jag gjort. Ingmarie gjorde soppa på den.
Hur blev det?
Ja, det blev helt fantastiskt bra. Och den ser, okay. Om man tittar på den igenom, så liksom, den är ju inte sönderkokt eller så heller. Alltså. Så jag ska ju testa att göra långkål på den också då, va? Så får vi se hur det går. Alltså, det är ju en del vätska i det här blancheringsvattnet som hon hade i den här kokerytan då, vedkokerytan då. Det är ju med i burkarna, va?
Och det, just det.
Jag ska se om man kan reducera bort det i stekpannan. Och få till långkål på det också, för det är viktigt.
Ja, det är viktigt. Du, Jack undrar över päron också. Vad är det någon skillnad där?
Ja, alltså det är ju återigen det här med sorterna då. Det är ju så. Men vad jag vet så är det samma som du gör där. Men sen är det ju, när det gäller frukterna så måste man ju också säga det här. Va? Vi har varit inne på mos. Men du kan ju också göra äppelringar. Så, och framförallt också must. Eller cider. Och det går att göra på både. Eller vin då, som vi hade för några avsnitt sen här. Ganska omfattande genomgång hur man gör äpplevin då, va. Det går ju att göra med päron också. Så det går ju liksom att göra så mycket av de här frukterna. Och för att öka hållbarheten då.
Jag gjorde också päron i sockerlag för några år sedan. Det blev ju toppen gott.
Mm, inlagda, ja.
Ja.
Det är... vi har ju ett träd där vi har Esperens Herre, Göteborgs Diamant och Gråpäron. Och de är ju suveräna just till det här. Så vi har gjort några burkar och samlar efterhand som de kommer ner till oss päronen. Så plockar vi in och lägger in då.
Ja, Gråpäron var det jag hade.
Ja, det är väl nästan de allra bästa till det där alltså.
Ja.
De har ju så litet kärnhus också, så du kan ju behålla skaftet på. Så när du tar dem liksom, så de är ju små också då, så kan du bara bita av och så har du skaftet kvar. Så kan du slänga det. Äter upp kärnhus och alltihopa. Och där är det ju, ja men du kan göra saffranspäron, vaniljpäron, kanelpäron. Du kan göra konjakspäron, vinpäron, alltså lingonpäron. Det finns ju hur mycket som helst va. Och det är ju lite... det är sånt där som man är van vid sen man var barn. Typiskt, ja du vet, man har väl fått ett och annat med After Eight på också.
Ja, som barn, ja, det gjorde jag faktiskt.
Under 70-talet. Du hade det?
Ja, alltså det, mest som en, jag levde inte på 70-talet, men det var mer som en hommage till en svunnen tid.
Ja,
precis. Det blev jättegott, en vispa grädda.
Ja. Ja, det är klart värt och göra, lägga ner sig på det. För då har du ju desserter som du kan bjuda på hela vintern i princip. Så är det.
Ja, härligt. Du, jag blir så hungrig av allt jag har snackat på. Jag kan käka havregrynsgröt till frukost. Så att jag håller på att svälta ihjäl nu. Så vi slutar för idag. Stort tack för att ni lyssnar. Fortsätt mejla hej@katastrofen.se. Vi hinner svara på så mycket frågor vi hinner med. Fattar det kort så är det stor chans att frågan kommer med i podden.
Men jag tänker, vi har inte... alltså det här med ljudfrågor har ju försvunnit. Jag tror vi ska komma med en påminnelse där. Det är väldigt roligt när folk spelar in en ljudfil och skickar till det här hej@katastrofen.se.
Verkligen. Det är ju svinlätt. Om man har en iPhone till exempel, då är det bara att spela in i röstmemo-appen och sen trycka på dela-pilen och mejla till hej@katastrofen.se. Svinenkelt. Och mycket roligare för oss att spela upp i podden.
Så men tänk på, alltså det är, vi får ju ibland ljudfiler som är på 5-10 minuter, va? Ja, de skickar jag inte till dig, Kalle.
Alltså det är mer en ljudmonolog.
Ja, men precis. Det är ju som om jag skulle ha spelat in en fråga som måste förklara och berätta och sådär, va. Så att,
det finns en anledning till att jag är med i den här podden. Så fatta dig kort. Även om, oavsett om du skriver eller om du spelar in en ljudfråga, så fatta dig kort. Så blir det mycket lättare för oss att administrera det. Men om du måste skriva långt, så gör det. Vi är gärna här och lyssnar på dig och din livshistoria. Eller Patrik är, det är han som sköter mejlen. Ja, det var inget mer. Gå in på prepbox.se om du med ett enkelt knapptryck vill klicka hem en god beredskap för dig och din familj. Vi har alla lådor i lager just nu, tror jag. Vi kommer också lansera en ny produkt snart. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Jag tror att ni som lyssnar på den här podden kommer tycka att den är extra spännande. Men vi återkommer kring det. Det är några veckor kvar. Så ni får vila på hanen. Ja. Ha det så bra. Vi hörs sen. Puss. Hej då!
Hej då!